Du lyssnar på OBS i P1.
Alla som stirrat djupt in i en kos ögon måste ha känt det där egendomliga suget av evighet och akut presens på samma gång. Vi har nog något att lära av lantbruksdjuren, men kan de lära sig något av oss? Över det funderar Lars Hermansson.
I den amerikanska författaren Chris Kraus autofiktiva roman I Love Dick finns en berättelse om hur författaren bestämmer sig för att bli vegetarian. Hon är på middag med sin franske konstteoretiker till man tillsammans med två andra akademiska högdjur och deras 20 år yngre barnlösa fruar för att diskutera fram ytterligare en deltagare i ett seminarium de ska hålla tillsammans. Männen alltså. Kraus föreslår den tyska författaren Christa Wolf. Det blir tyst i rummet, så säger en av hannarna, men hon är ju inte intellektuell. I samma ögonblick bärs steken in och ställs på bordet. Och Kraus bestämmer sig för att aldrig mer äta kött. Vegetarianismen är en feminism, skulle man kunna travestera Sartre. Eller socialism. En klassiker i djurrättsteoretiska sammanhang är den amerikanske historikern Jason Rebals essä Animals are part of the working class. Jag bor på landet. Så fort jag går ut ser jag hästar och kor. På morgonpromenaden passerar jag fåren och en liten hönsgård. Till skillnad från skogens djur slipper dessa djur leta efter mat. De behöver inte heller vara rädda för rovdjur. De är ett slags lyxslavar. Hästarna bär omkring på sina ägare ett par timmar i veckan. Resten av tiden äter de och sover. Kossorna är så kallade EU-kor, anställda för att äta och hålla landskapet öppet och därmed främja biologisk mångfald. Ibland smiter kvigor och kalvar i en viss ålder, motsvarande tonåren skulle jag tro, ut mellan de strömförande men elastiska vajrarna i grinden och driver omkring i landskapet ett tag innan de självmant återvänder hem. Lantbruksdjuren i min närmiljö är privilegierade. De ingår inte i den storskaliga köttproduktion där kossor pumpas fulla med antibiotika och tillväxthormoner så att de till slut inte orkar bära sin egen kropp. Men vi kan ha hur rymliga, rena och, ursäkta uttrycket, humana djurfarmar som helst. Vad allting kokar ner till är det där att vi tar oss rätten att förkorta djurens liv och varufiera deras döda kroppar. Trots att vi med dagens högteknologiska jordbruk och moderna transporter, till skillnad från exempelvis varg och lo, kan överleva utan att äta kött. Som icke-vegetarian måste jag erkänna att jag i praktiken, om inte i teorin, värderar en människas liv högre än ett djurs. Att jag någonstans inom mig, trots alla grymheter människan visat sig kapabel till genom historien, ser henne som ovidriga tråp, skapelsens krona. Den gubben ser man inte mycket av i Amelie Björks bok Suesis. Eller rättare sagt, han finns där hela tiden som en ond skugga. Björk konstaterar att framställningen av lantbruksdjur i konst och litteratur från Vergilius till Kristina Lugn nästan alltid varit antropocentrisk. Alltså sett på djuren som till enbart för människan. Men det finns förstås undantag, dikter, romaner och konstverk som försöker förstå vad det är att vara till exempel gris. Och ibland också till sin form försöker härma det som upphovspersonen uppfattar som grisens existentiella vara-modus och språk. Som till exempel den australiensiske poeten Les Murrays korta dikt Pigs som börjar: Us all on sore cement was we. En pigeon-doftande sats som kanske kunde översättas med oss alla på rå cement var vi. Och som utvecklar sig till en vision av ett grisparadis utan stängsel med hejdlöst kopulerande us all fuckers then och gudagiven gegga, som Björk benämner den godshit Murrays mindre vältaliga gris minns eller drömmer om, antagligen i slaktögonblicket. Skulle fler dikter som Les Murrays Pigs eller romaner som Marlene Haushofers Väggen, vars långsamma vegeterande tempo Björk menar härmar lantbruksdjurens, göra den läsande delen av mänskligheten mer djurempatisk? Det verkar som Björk menar det. Och vad skulle denna ökade empati i så fall kunna leda till? Det finns ett utopiskt drag i mycket av den djurrättsteoretiska diskurs som Björks bok bygger på och i somliga av verken hon analyserar. Nästan en barnatro, både på veganismens roll i en omställning av samhället i jämlikhetens tecken och på lantbruksdjurens godhet. Det är nästan som man kommer att tänka på totemism. Så många människodrömmar som projiceras på de stackars djuren. Men den som har besökt en höns- eller hästgård kan inte ha undgått att lägga märke till att djuren där är minst lika grymma som människan. Stenhårda hierarkier, mobbning, våld. Bara lite mindre kalkylerande än hos oss. En hackkyckling som försöker äta av fodret samtidigt som de andra hönsen skulle knappast straffas retroaktivt. Jag har också svårt att föreställa mig att våldet mellan flockledare och nykomling i en hästflock brukar delegeras. Om nu inte heller djuren är några änglar, kan man undra varför just människan ska sätta sig på höga hästar och avstå från att äta andra djur och bete sig civiliserat. Kan det vara den gamla föreställningen om att vi trots allt är skapelsens krona som spökar? I sitt försök att platta till eller rent av vända upp och ned på hierarkin Gud, människa, djur ägnar Björk ett intressant kapitel åt djurs tidsuppfattning. Hur mycket minns ett får? Kan ett får föreställa sig framtiden? Alla som stirrat djupt in i en kos ögon måste ha känt det där egendomliga suget av evighet och akut presens på samma gång. För att närma sig gåtan föreslår Björk termen kairotisk från grekiskans kairos som syftar på ett större nu än vårt punktuella, impressat som det är mellan nyss och sedan. Kairos är mer av ett svällande nu, en nästan evig glänta där en människas, eller ett djurs, vem vet, sanna väsen kan uppenbaras om hen är uppmärksam på rätt sätt. En jämlik relation mellan människa och djur i ett sådant kairos är den dröm som genomsyrar Björks bok. Hon kämpar med frågan om drömmen är till för människan eller för djuren. Kanske är den bara en nödvändig mänsklig strategi, en dos vegeterande slow living, för att rädda den sönderstressade nutidsmänniskan och planeten undan den rovdriftskapitalism allt fler människor menar kommer att bli vår död. Det är förstås bekymmersamt att relationen människa-djur är så asymmetrisk, att djurens befrielserörelse måste ledas av människor. Det tycks också som människan har något att lära av djuren, mindfulness och getyoga till exempel. Men vad kan djuren lära sig av oss? Bygga katedraler? Kärnvapen? Skriva poesi? Även den frågan är urbota antropocentrisk. Varför skulle en ko lära sig något av just människan? Det finns väl andra djur? Häromdagen, när jag var ute på morgonpromenad, stötte jag på två av grannens ungtjurar och en kviga precis i skogsbrynet. Alltså på gränsen till ett annat rike, där vildsvinen och älgarna är kungar. Där kanske det finns något att lära för en ungtjur eller kviga. Hur man letar mat, bökar bland rötterna, försvarar sig mot lo och varg. Och hur man njuter av att vara fri. Jagad, men fri.
Det sa författaren och kritikern Lars Hermansson, som alltså hade läst Amelie Björks bok Zoesis, kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv, från 2019. Samma år som denna essä sändes för första gången, producerad av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö.